Om vi då lämnar idrotten, så var det frågade, han var första icke-idrotts...
Jag gjorde många grejer, men då jag fick ett fast jobb, då jag var, om vi säger chefen, då jag var ensam, men på redaktion jag då på 1965. Och jag hade ju haft en, jag kan kalla det provanställning här någon under 64, men vi fick mitt verkliga eldop, det var ju Jofabron då.
Det var den 3 februari 66.
Nej, det var natten till den 1 februari 1965.
Jaha, men då var det först branda då?
Det var den stora branda.
Jaha. Det var jag.
Ja.
Men när jag är 66, han ni så ska berätta för mig då.
Då var han fel på här datumet. Att det är natten till den 1 februari 1965, då brann Jofa.
Jaha.
Och här vet jag mycket så väl, för att vi såg ner på redaktionen på kvällen, för vi skulle ha en extra tidning och sen skulle komma ut, och jag såg det fram till 11 och skrev, och då gick hem, då var det blöt snö, men pappa var brandchef, så larmet, alla larm gick hem till bostaden, då jag lagt mig sömn, så ringde telefon, larmet gick på telefon på hamntiden till brandkåren, och så fick de åka ner på brandstationen, pappa som brandchef då, och utlöst larmet till dem som var med i brandkåren, och jag hörde jag ringde i telefon, och jag trodde det var någon som ringde mig, men då hörde jag faren rösta upp och svara, och då sa han i Hole eller på Mobygärdet, för de är på Bydde Jofa då på Mobygärdet. Och då förstod jag var en brand på Jofa, och då stod vi där om hon natta, så på morgonsida då var jag ner mot 30 grader, så det var svinkallt. De kallade ju in många brandkårer från i princip hela Dalarna. Det var det första riktiga eldopet. Så jag var ju mycket grejer under 60-talet, för jag var ju då utvecklingen började på fjällområdet. Så jag var ju mycket rik grejer, och det var mycket stora saker. Ja.
Får jag fråga dig, bara med att branda, hur fort kom du på plats så att säga?
Jag var på branda ungefär, ja, jag var där kan ni säga för brandkåren. Och då brann jag inte speciellt. Ja, det brann ju ganska kraftigt, men det var ju värre en del av byggnaden. Men så jag visste sig att de hade ju ingen möjlighet att stoppa, utan det var ju värre och värre. Så det var ju som ett eldhav de ett par timmar senare.
Ja. Vet de har ni var sen gjort?
Nej, de vet ju bara att det var någon som, jag tror det var i galveriden som började. Det fanns ju mycket vätska och grejer som själva tändes också. Så att,
det tog sig fort då?
Ja. Så jag under åren släppade ju mycket så grejer. Då kungen åkte Vasaloppet
76.
Ja, han åkte 76, för han åkte samma år som han Ivan Garanin vann. För då hade han nämligen som uppgift till
skriva. Men du, vänta nog på det här. Garanin, han vann 77.
Ja, då åkte han Vasaloppet 1977, han första gången kungen.
Ja.
För att... här var i skulle där segerintervjun. Och vi var Ian Bengt Olofsson på Värmlandstidningarna. Det var de enda på startfältet som var, för det var hemligt att kunden skulle åka. Och vi var där och tog bilder på kunden. Så jag tog bilder ända från start till mål, på till och med på hans privata kontroller var vi. Och hej han enda som var bilder på för hela uppe från start till mål.
Ja.
Och här kom ju fram då i radion då han kom mot Evertsberg att han åkte Vasaloppet. Så för mig var det då ganska hetsiga grejer. Det var ganska mycket då i kamp till Mora, men de vaknade inte riktigt på huvudredaktion hur mycket de skulle ha på i med kunden, men ett tag gick jag upp för dem att det var ju någon helt fantastisk, att det var en statschef som åkt i vilket tävling. Så då fick jag dem och jag åkte Faro. Inte Borlänge var då, för då var jag på Morantinerna. Med min filmrulle från kungen. Och kungen i Vasaloppet. Men jag skulle också där segerintervjuan Ivan Garanin. Men här är ju på en allmän presskonferens. Så att här fuskar mig lite då, så att i... hörde ju intervjun via radio. Så jeg skrev på de uppgifterna där, så hade ju med hela löpet. Så här gick bra, så jag klarade både kungafärden och segerintervjun.
Men du, Ivan Garangin, han var ju ryssa.
Ja.
Och han kan ju väldigt dålig engelska.
Hur
gick det till intervju han?
Ja, de hade ju tolkat så att det var. Så här var ju väldigt svårt. Ja. Det var ju väldigt svårt även då han vann.
Mm.
Men de fick ju tag i någon som kunde tolka någorlunda i alla fall. Mm. Så här var ju ingen av de svenska journalisterna som kan tala över han, för att han var ju nästan omöjligt att tala över.
Ja, precis. Ja, ja, han kunde, han åktorulades i 87 också.
Ja, här tror han. Ja. Han har förlåkt ytterligare en gång, tror jag, öppet spår.
Ja, men till 97 då. 10 år mellan så.
Ja, han har åkt ett par, tre gånger. Men först gången var ju han intressanta.
Mm.
Och då var han ju en av hans adjutanter. Här var ju han... Herman Nilsson, han som var ledare för italienska skidlandslaget bland annat under tiden av Franco Nones vann.
Ja, just det.
Och denna Herman Nilsson, han åkte senast på Vasaloppet i Sälen. Ja. Så här är ju en han var ju med han, kungen, och så åkte han åkte. Det fanns också en som var säkerhetsvakt som hette Thomas Värming,
mm.
som tidigare spelade hockey i högsta serien med Södertälje. Ja. Så det var livvakt åt han.
Det är ett stort arrangemang som Vasaloppet. Är inte väldigt svårt som journalist att ha sig fram då?
Ja, här är inte någon rutin på det. Det är väldigt svårt.
Ja.
Men
jag
menar ju han med så att en, så att en vet ungefär hur den ska lägga upp det. Då är, för mig var inte vi några problem. Sen har han haft en väldigt bra förhållande till dem. Ja, olika på polismän och vakter som står på olika ställen. Känns vi dem. Det är ju samma folk på samma poster i princip från år till år.
Mm.
Sen har jag väldigt, jag haft väldigt lätt att ta mig fram.
Du har ofta då förmåga till liksom...
Ja, jag har ju väldigt
lätt.
Ja, jag har haft väldigt lätt för...
Ja. Ja, just.